God morgon, klockan 9.
16 över 9, det var mitt fel att jag var sen idag.
Ni är spidbabys.
Det spelar ingen roll hur mycket man än anstränger sig för att komma i tid. För jag gick upp i tid, jag åt frukost, jag gjorde mig klar. Men det är inte mitt schema som förstör.
Nej.
Det är hennes magmunsschema som förstör min vardag. Så ja, två gånger blir dambit idag. Men nu är jag här och det är allt som räknas. Hur har din morgon varit?
Jo, men den har varit ganska stillsam, så att säga. Händer inte så mycket här.
Humöret är på topp.
Absolut, absolut.
Det är det enda viktiga.
Det är söndag och poddsöndag.
Det är poddsöndag. Och på tal om poddsöndag. Du måste förklara det här. Att Skåne påstår sig ha sommar just nu.
Det var vad informationen på nyheterna sa i alla fall.
Och då undrar man, hur är det ens möjligt att ni påstår det vara sommar? Förklara.
Men alltså, det är ju bara så här meteorologiskt. Alltså, så är det sommar nu för att de har haft en viss typ av grad i flera dagar.
Det är som att ni skåningar nöjer er med...
Det är inte ett Skåne-påhitt. Så det är ett meteorologiskt... Det är så det är meteorologiskt. Spelar ingen roll om det händer i Stockholm eller Skåne. Får då låta som att det var vi som hittade på det.
Det hade inte förvånat mig.
Ja, men du vet då när det blev den här... Alltså typ den här en, två dagarna vi fick som var så här skitvarm. Då hade de ju typ 20 grader nere i Skåne.
Har det varit så varmt hos dem? Okej, skål för Skåne.
Ja.
Det enda huvudsakliga är att vi är 35 minuter ifrån varandra. Och jag är så glad för det. Du var här igår. Och så fort du åkte hem så blev jag bara så här varm i själen av tanken att... Alltså, Livia ska få växa upp med dig. Så länge du blir kvar.
Ja. Ja, ja.
Håll det här nu.
Ja.
Och att vi bara så här kan hänga när som. Det känns så konstigt fast så normalt.
Exakt, ja. Alltså, ja, det är konstigt hur det bara... Men det är så konstigt också hur man bara... Alltså, vad som helst kan hända i livet. Men man kommer in i en sån rutin så jävla snabbt så det liksom inte känns konstigt. Det var ju som då när vi hade Rita i podden. Och hon faktiskt sa att så här, för vi båda kände väl så här, men gud, alltså livet måste ju kännas helt annorlunda nu typ. Men hon var så här, nej, alltså allting känns precis som vanligt, som att det aldrig hände. Så att man kommer ju in i liksom rutinen som sagt väldigt snabbt. Så att nej, det känns ju som att vi alltid har bott så här nära varandra nu.
Och det har väl med att göra att vi alltid har känt att vi är varandra nära även om vi har varit på distans. Men det är verkligen så här, så fort ni klev in, för ni var här i fredags och du var här igår. Och då bara vart det så här, nej men alltså det här händer varje dag just nu. Att det är sjukt för mig. Att så här, det är inte bara Livia som får växa upp med dig så länge det blir möjligt. Utan så här, jag får också möjligheten att kunna hänga med dig precis när jag vill utan att det ens är... En fråga om så här 5 timmar emellan och planering om 2 veckor, 3 veckor eller ett halvår. Nej,
i dagens avsnitt så tänkte vi ju faktiskt komma in lite på det här ämnet som har uppdagats i TikTok. Och eller har du ens fått upp någonting om det här? För när jag skrev ner ämnet så kändes du lite så här, vad fan är det?
Jag hade hört om det för att jag såg att apoteket hade kommit ut med... Vi kanske ska säga först vad vi pratar om.
Nej, men vi ska prata om det här fenomenet Sephora Kids som har börjat på TikTok.
Exakt. Och svar nej, jag har inte fått upp jättemycket om det mer än att apoteket på Instagram la ut att de hade nya riktlinjer för vem som får handla deras produkter och inte. Och varför jadjada. Och helt ärligt, jag är inte insatt, men det jag är insatt i är förvåningen av hur pass ung ålder vi har kommit ner till på sociala medier, där man nästan blir mörkrädd av vad de lägger tid på.
Mm.
Alltså, de sitter live klockan 7 på morgonen innan skolan och går igenom deras produkter från A till Ö.
Mm.
I allt från liksom för prepp till innan prepp till smink till...
Nej, så gud.
Som att de vore
ja.
I våran ålder.
Ja, alltså inte ens folk i våran inte ålder sminkar sig så mycket eller använder så mycket produkter. Nej, men alltså...
Nej.
Jag...
Så nej, jag har ingen koll mer än att jag vet att alla de här små kids... Jag är väldigt imponerad, det måste jag ändå säga. För det finns väldigt mycket driv i väldigt många av dem. Som jag är så här, tänk, alltså de är ändå 10 typ. Att de kan sitta med den inställningen av att de någonstans ska komma någon vart med och vara liksom ett ansikte utåt för deras ålder. Men det skrämmer mig att så unga kids är så beroende av de här syrorna för ansikt, alltså du vet. Så det är ju det som sagt vi ska gå in på, för det har ju blivit en grej och du är nog mer påläst, medan jag bara sitter och skrattar åt de här 10-åringarna för att jag tycker att det är väldigt konstigt.
Nej, alltså vart påläst, är ni föräldrar,
undrar jag.
Ja, exakt. Nej, alltså påläst är väl inte direkt, men alltså jag har ju fått upp en del videos om det här, just Sephora Kids. Och innebörden av det är väl att så här, ja men det är liksom mellan 7-12 år som liksom är inne på Sephora och ska köpa smink och ansiktsprodukter och inte heller billiga grejer, utan det är så här, det är dyra grejer de ska ha också. Och att de också då står inne på Sephora och alltså egentligen då, det man vill säga är att de förstör alla de här testgrejerna. För de står ju där inne och literally typ sminkar sig. Ja, folk är helt enkelt både irriterade över det och känner att så här, hur kan man låta så här små barn ett, köpa så här dyra produkter? För jag menar, det är inte de själva som köper det. Alltså obviously så är det ju en förälder som finansierar det här, helt enkelt. Och hur man då tänker när man låter ett barn använda så här mycket produkter och olika, som sagt, det är massa olika ingredienser och kemikalier och allt vad det är i de här produkterna. Och att någonstans så känns det som att i sociala medier så promotas det mycket att så här, du måste ha en hudvårdsrutin på 6 steg för att du ens ska kunna ha en fin hy utan finnar eller utan, alltså så här. Och man bara, de är liksom 10 år gamla, du kommer få en finne i ditt liv vare sig du vill eller inte, oavsett om du använder en 6-stegs ansiktsrutin eller inte.
Man bara, själv har man på tålvatten.
Ja, men alltså, och helt ärligt, alltså jag är ju definitivt en förespråkare för, alltså,
naturliga produkter. Ja,
alltså, less is more.
Ja, alltså, ditt barn kommer att ha hemmagjord deodorant, aloe vera till hudkräm. Alltså, ja. Parfym kommer vara liksom någon blomma du har lagt i vatten och stoppa i en sprayflaska.
Ja, men alltså du vet, när man liksom... När man
arma
faktiskt...
barn.
Men alltså, när man faktiskt går in på alltså vad alla de här produkterna innehåller, så blir man rädd. Alltså, och det är liksom så här... Jag kan ju också ibland typ hålla mig ifrån att, alltså, läsa inte för mycket, för att då kommer du bli lite galen. Men så att, alltså, nej, alltså jag tycker att det är helt galet, för att jag menar också så här med hormoner och allt vad det är, parfym, alltså just så här parfymgrejer, det stör dina hormoner så jävla mycket också. Alltså jag menar, så som vi har pratat om att så här p-piller kanske inte är jättebra. Visst, alltså det har ju såklart sin bra effekt av att du inte blir gravid, men det finns också väldigt mycket negativt. Alltså likadant är det med de här produkterna och parfym, och likadant med så här sköljmedel vi använder i kläder och alla sådana saker. Alltså det rubbar liksom dina hormonnivåer i, och speciellt oss som kvinnor. Så att jag tycker att det är lite konstigt att man som föräldrar kanske inte läser på lite mer om vad de här produkterna faktiskt innehåller och vad det kan ha för påverkan. För att alltså jag vet, när jag var liten, nu var ju jag ett barn som hade lite så här eksem och jag var lite så här allergibarn liksom. Så mina föräldrar var ju alltid ganska försiktiga med vilka typer av produkter jag fick använda. Men du vet såna här smink, alltså du vet när man var alltså liten och man fick sånt här sminkpaket med lite allt möjligt i. Alltså de luktade ju skit när man öppnade dem. Men alltså du vet minsta lilla, alltså jag tog av den och satte någonstans på ansiktet. Alltså jag fick värsta allergiska reaktionerna. Och jag menar, då kan man ju ändå tänka att så här, så mycket konstiga grejer som är i den är det ju troligtvis i de här andra vanliga produkterna som man köper i liksom skönhetsbutiker idag också.
För det är det jag tror att många föräldrar tänker att det inte är, att den här lilla boxen som vi då är uppväxta med. För att om vi jämför liksom hur det ser ut nu och hur det såg ut då, så är det alltså dag och natt.
Ja, gud.
Det går inte ens att jämföra med vad vi använde och hur vi såg ut. Till nej, alltså, nej, men vad de använder idag och hur de ser ut.
Men alltså, 10-åringarna liksom, ser ut som att de är 30 år.
Nej, men alltså de sminkar sig som jag gör idag. Och sen fattar jag att det är en trend, och samma för oss, att vi följer en trend med hur vi sminkar oss. Och det här med att framhäva kindben och sånt, det var liksom inte aktuellt då. Nu är det aktuellt att vara liksom glowy. Då tyckte man såg svett ut, så då var det gärna mycket puder. Så jag tänker att många föräldrar tror att det är bättre att de har bra och dyra produkter än att de får H&M's lilla sminkbox. Men jag köper ditt tänk med att överlag så bör det egentligen inte vara någonting för de här små.
Nej, men alltså, och jag fattar ju såklart, ja, det är klart att det är bättre att köpa en kanske bättre framtagen produkt. Men problemet ligger ju kanske inte i det, utan problemet ligger ju i att de här barnen har 10 produkter som de använder dagligen. Både i smink och i hudvård. Och det är så här, du är 10 år. Det finns ingenting att tvätta bort på ditt ansikte. Ja, jo, i och för sig om du använder en jävla massa smink. Men alltså, det är liksom hur, alltså, jag förstår att det kanske är svårt, likadant som vi pratade med så här, sociala medier och internet och hela den grejen. Jag fattar att det är svårt att säga nej, för att alla gör det. Det är liksom alltid argumentet. Det var ju det man sa själv när man var liten. Alltså så här, alla får, jag vill också. Men jag tycker ändå bara att det är så jävla sjukt, för att du utsätter liksom, du utsätter ändå ditt barn för väldigt mycket starka kemikalier som i slutändan kanske egentligen orsakar det helt andra. Alltså, för många säger ju också att de hade den här hudvårdsrutinen och hade ändå dålig hy, och sen när de helt tog bort alla de här produkterna så försvann alla problemen. Så att jag menar, och jag tänker lite egentligen att så här, hudvård, jag tänker att alltså marknaden för hudvård och typ marknaden för alltså så här, mediciner är lite samma sak. Man försöker tjäna pengar, man gör folk sjuka. Man gör så att folk får dålig hy, så att de köper ännu mer produkter som de tror ska hjälpa. Medans i grund och botten så handlar det bara om att du behöver sluta helt. Och kanske gå tillbaka då och kolla på vad det finns för naturliga produkter. Jag menar till exempel chiasmör. Jag vet inte hur många det är som alltså har liksom under väldigt många år höjt upp den här produkten till att så här, alltså den här går att använda till allt. Men ändå så har man hellre den här rutinen på 10 olika steg än att man bara har en naturlig sak som faktiskt kommer ifrån naturen itself, istället för att ha massa olika kemikalier och parfymer och allt vad det är.
Jag tänker också att det folk måste förstå är, ofta när man gör en hudvårdsrutin så ska ju inom citattecken det var samma produkter för att de inte ska krocka. De är ju framtagna för att den här matchar den här och den här matchar den här och att helheten blir ett bra resultat.
Mm.
Men i helhet egentligen alla människor idag använder så otroligt mycket olika produkter utan att ha någon som helst uppfattning om att den ena kan göra att den andra rubbar hela din hy.
Mm.
Så för mig när jag ser väldigt många använda 10 produkter på morgonen, alltså allt från C-vitamin till snigelsläm till mineralvatten och alltså du vet, mineralvatten är fäst. Micellärvatten i ansiktet.
Mm.
Så blir jag så här, för mig så ser jag bara hur du skrubbar bort det första rullar på.
Mm.
Alltså det blir så mycket att jag blir så här, hur kan alla de som du satte på innan den där femte, sjätte ens ge effekt? Alltså allt lär jag fastnat på dina fingrar när du har guckat runt det. Så jag har verkligen alltid haft så här en bra ansiktstvätt och en ansiktsolja. That's it.
Mm.
Och jag har alltid haft bra hy. Kanske någon plita hit och dit.
Mm.
För att jag tror inte på det här. Att det krävs alla möjliga för att få det här glowet eller få ett bra hy. Utan jag tror att det krävs alltså någonting som verkligen alltså rengör. Sen om det är naturligt eller ej, kvittar. Och något som återfuktar.
Mm.
Och det räcker.
Mm.
Alla Kajas kunder undrar jag, helt ärligt, vart ligger egentligen kunden? Alltså det känns ju som att kunden är mer småtjejer om du kollar när de har pop-up butiker och sånt.
Mm.
Att det är småtjejer i kön som handlar, men kanske via nätet så är det att man måste vara äldre. Och då är det deras vuxna som handlar åt dem.
Mm. Mm.
Och då undrar jag också, lever Kaja på att försälja för småbarn? Är du med?
Alltså jag tror inte att det är
Bianca Ingrosso.
Ja, alltså jag tror inte att det är deras marknadsföringsplan.
Men jag tror att det är deras största inköpare.
Ja, men och problemet är att alltså då återkommer vi ju egentligen till sociala medier, för det är ju det handlar om, för det är där de liksom blir influerade av influencers. Mm. Bianca är en väldigt stor influencer. Då vill folk ta efter det hon gör, hon är en väldigt stor profil. Så fort hon då har en pop-up store någonstans, alltså det är ju kö. Alltså så långt ögat kan nå. Och då är det ju den åldern liksom.
Där tänker jag, bär inte hon ett ansvar på plats då? Jag förstår att hon har svårt att styra vad som säljs online, för att då kan alla föräldrar och allting handla. Men kommer en 10-åring in i min pop-up-butik, precis så som nu Sephora, apoteket, alla har satt liksom en åldersgräns, att så här, får de verkligen handla alltså, alla dina produkter?
Alltså, jag tror att det är väldigt många företag som faktiskt kommer ta efter apotekets regler nu, för att det här har blivit ganska uppmärksammat nu. Och jag tror att nu kommer folk öppna ögonen för alltså, hur farligt det här ändå kan vara. Jag menar, det finns ju folk som får alltså, brännskador i ansiktet av att de har använt produkter. Så att jag tror att det är många som kommer att hänga på det. Men tills dess, alltså så här, det finns ju ingen butik som kan säga när det kommer fram en 10-åring, när du får inte handla. Så att jag menar, det finns ingen möjlighet att de kan liksom bestämma vem som får handla och inte. Om de inte gör som apoteket nu och säger att nu har vi en åldersgräns. Ja, och det kommer det ju bli nu. Men fram tills nu har ju egentligen ingen uppmärksammat att det här ens är ett problem. Och det är ju därför ingen har haft den här regeln. Men jag tror att det är många som kommer hänga på den nu.
Eller jag hoppas det. Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså apoteket känns som att de har tagit det ansvaret för att de ska vara läkare och medicinskt stå bakom det de faktiskt står för. Medans företag i slutet av dagen tyvärr tänker oftast bara på pengar.
Jo, såklart. Såklart.
För du kan ju se förlustsumman.
Mm, ja, gud ja.
När hälften av alla som springer in i butiken är barn idag som handlar. Att det kanske kan få väldigt många företag att gå i konkurs.
Mm.
Så att jag tror absolut inte att det kommer hända. Jag tycker att det borde hända. Men jag tycker definitivt att vi som har barn, som har små syskon, kan vara en sån sak också.
Ja.
Att prata om, sen behöver man inte gå till Lillis håll, att det ska vara chiasmör och aloe vera och alla naturliga ingredienser. Jag står fast bakom mig att jag kommer använda parfym och vanlig deo och allt det där. Men jag tycker att man kan begränsa sin lille syster eller förklara för sitt barn konsekvenserna med att faktiskt inte bara för hyn utan även för din plånbok.
Mm. Ja, men såklart. Ja, alltså, och det återstår ju att se liksom, och det är klart att det är ju en pengafråga, och det är säkert inte alla som kommer att hänga på det liksom. Men som sagt, alltså, framförallt så som du säger, så är det ju egentligen föräldrarnas ansvar. Alltså det är ju egentligen där problemet ligger, eller lösningen ligger, att folk, alltså föräldrar själva, måste ta ansvar. De måste alltså hålla koll helt enkelt. Alltså se, vad använder ens min 10-åring? Vad sitter hon och tittar på sociala medier? Alltså det är ju någonstans där det måste börja för att man någonstans ska hitta en lösning. Och att det liksom slutar vara en trend att man ska sminka sig så mycket som man gör. Alltså jag tycker att det är helt galet. Och så här, jag är ju inte heller, alltså jag använder ju också parfym och hela den grejen. Men jag är någonstans åtminstone medveten om vad det kan påverka. Och utifrån det har jag ju möjlighet att ta ett beslut då. Det känns som att det är väl det som också är problemet, att så här, alltså såklart, de barnen är ju inte medvetna om vad de här produkterna kanske kan göra eller vad det kan få för konsekvenser. Och därför så alltså, det är klart att de skiter i och de fortsätter använda massa smink och massa hudvård, för att det är ingen som ens har sagt att det kanske kan vara farligt eller vad det ens kan påverka liksom.
Minns du, bara så här på rak arm, vilka var din, alltså som var dina topp 5 favoriter i din liksom tonår av smink?
Oj, nej, verkligen inte.
Kan du inte säga, det här var verkligen det jag hade jämt?
Nej, alltså jag minns bara att man hade en jävla massa foundation. Både på läppar och i hela facet. Och...
jag minns den här True Match-burken som var som kräm.
Mm.
Som man blev matt av. Mm. Det var liksom min to-go-foundation.
Mm.
Den hade jag även på läpparna.
Mm.
Om inte det så hade jag Idomin. Det var inne då.
Mm.
Till ögonbrynspenna hade jag H&M. Mm. Och har än idag. De har dock bytt färgen från när vi var unga. Det var verkligen, alltså den pennan slog alla. Alla pratade om H&Ms ögonbrynspenna, att den var liksom bäst att använda. Men jag använde den senast igår. Mm. En annan typ av färg, men den funkar. Och sen så var det Isadoras brunpuder, den här stora bruna
hade. Ja, ja.
Den hade man. Mm. Och sen har jag alltid kört... alltså någon mascara från Max Factor.
Mm.
Det var liksom mina det var de. Jag ville bara vara täckande och brun och gömma mina fräknar. Det var ju liksom min grej då.
Mm.
Och då var det mycket.
Ja.
Men alltså vi såg inte ens ut i närheten av vad de
nej, men
idag.
Alltså vi såg ju bara galna ut för fan. Men nej, alltså jag tror inte, alltså jag sminkade mig absolut i en viss period, men jag har nog ändå aldrig fastnat så jättemycket för smink heller. Alltså, jag vet inte, jag har alltid bara tyckt att det är en väldigt äcklig känsla att ha foundation på mig. Alltså, efter liksom 2 sekunder så känner jag att jag bara vill alltså skrubba av ansiktet för att jag får panik. Alltså ibland till och med nu när jag sminkar mig och sen så är jag klar och så tittar jag mig i spegeln och det ser ju fint ut, men jag bara känner hur min hud bara börjar liksom, hur det bara börjar klia så här. Och då bara tvättar jag av allt igen, alltså, för att jag hatar känslan alltså.
Men det hände ju dig för 3 veckor sedan.
Ja, men alltså man såg ju galen ut när man var liten. Men det var ju också för att vi hade det modet med fjortis, alltså perioden. Så att man såg ju helt sjuk ut. Alltså det var ju liksom en och samma färg från, och man hade ju ingen så här ögonskuggor och sånt. Utan det var verkligen bara en och samma foundationfärg över hela ansiktet och läppar. Så det fanns liksom inga så här färgskillnader. Och sen så bara smackade man på solpuder runt hela ansiktet. Så det var inte heller så här att man typ kontur, alltså direkt gjorde någon kontur. Och sen väldigt så här mycket mascara och gärna typ ja. Eyeliner.
Ja, man hade verkligen spindelfransar på den tiden.
Gud ja.
Alltså fan. Förlåt, men om det är unga tjejer som lyssnar på oss idag så ska ni förstå att på vår tid då var det liksom mode att ha gummisnoddar från smalbenen upp till knäna på killar.
Ja.
Det var de här jävla 96 jeansen.
Ja, men alltså det är ju verkligen, alltså vi hade ju verkligen skinny. Alltså det var på allt. Det skulle sitta tight som in i fucking helvete. Medan idag är det ju verkligen så här loose fit.
Och håret skulle vara slickat som en katt.
Alltså ja, det skulle vara så rakt. Man,
ja. Mm. Och det fick inte vara uppklippt. Alltså du vet, det fanns bara ingen stil på våran tid.
Nej.
Vi har kommit i kapp nu.
Ja. Men vi hade inte sociala medier på det sättet. Det är därför.
Vi hade inget att följa.
Vi fick hitta på själva hur vi skulle se ut.
Exakt. Och det blev inte så jättebra. Nej, så att så här, absolut, jag tycker att det är jättekul att även för oss, både du och jag är ju väldigt så här, kanske inte tycker att smink är nice. Jag har ju samma känsla. Jag sminkar ju mig mest för att för mig är det, alltså det är en skön stund. Jag kan tycka att det är kul att sminka mig. Alltså jag kan sitta i 2 timmar, men om jag verkligen ska iväg så löser jag det på en kvart. Och då kan jag tycka att det är ganska intressant att se så här, ah, kul, fin eyeliner, det där ska jag prova någon gång, bla bla bla. Så att jag är ju glad att det finns idag. Men det är ju så himla synd att de flesta videoklipp som idag kommer upp med nya produkter och sånt gör folk shoppingsugna.
Alltså det är så dyrt med smink. Alltså det är så dyrt. Jag vill inte lägga mina pengar på det.
Ni som har barn som lyssnar på oss i den åldern, vi säger allt mellan 10 till 14 då, kan ni snälla skicka alltså en lista på vad era barn har önskat ifrån er. Allt ifrån när de har fyllt år eller julklapp, för att det fanns inte på min tid. Alltså jag skulle aldrig önska mig en mascara. Jag skulle aldrig önska mig en hudvårdsprodukt.
Nej.
Vilket känns som att det är det enda. Så här, Kajas julkalender.
Ja, men alltså vi började ju sminka oss när man faktiskt också hade lite pengar själv.
Ja, jag minns inte det.
Alltså jag började ju sminka mig när man själv ändå kunde gå till H&M. Man hade kanske 200 spänn. Man kunde köpa den där ögonbrynspennan. Alltså förstår du?
Mm-hmm.
Nu känns det ju som att det är barn som inte ens har
de har
ingen
jobb.
Nej, alltså, jag hade inte heller något jobb då, men man fick ju sin, alltså i en viss ålder så brukar man ju kanske börja få lite av sitt barnbidrag liksom.
När eller man börjar bli lite för att man har tömt diskmaskinen.
Ja, men exakt. Nej, men och när man är 10 år får man ju inte det, men kanske när man är liksom lite äldre, kanske 15. Men alltså jag måste bara säga, för jag kom på det nu när vi pratade om det här med snuddar på benen och sånt. Alltså hur blir det egentligen en trend? För någon måste ju börja med det.
Alltså, det var säkert någon.
Ja, men och det känns så sjukt att någon bara skulle säga, åh, jag testar att sätta lite snuddar här på mina ben och går till skolan.
Alltså, jag menar, testa trenden,
alltså den som gör det
i mitt hår.
Ja, men oh shit, ja. Nej, men alltså den som gör det allra första gången. Alltså folk måste ju ha kollat på den personen som att vad är du för en jävla idiot? Och sen så bara alla bara oh, snäckt.
Alltså det var så fult. Alltså det var fruktansvärt.
Ja.
Och det var ju framförallt de här Östermalmspojkarna som gick runt så.
Mm.
Men jag kommer ihåg att det kom en trend när knäppen på koftor hamnade bakåt istället för framåt. Koftor kom med knappar bak istället för fram. Och min syster hade köpt en sån och jag snodde den en dag och gick till skolan. Och då var det någon som sa så här, försöker du skaffa en ny trend eller sätta koftan bak och fram?
Mm.
Och då var jag verkligen så här, men gud. Alltså att en så liten grej kan uppmärksamma någon till att så här... Det här är konstigt.
Ja men gud, ja men i skolan, alltså då kan du inte gå utanför ramarna. Då blir man ju alltså blickad som att någon vill döda en.
Exakt, och den här diskussionen hade ju kunnat fortsätta mellan oss i evigheter just på grund av att det kommer en tid när det ska komma in stringtrosor på ditt barn. Mm. Och jag vet ju att jag hade först byst i min klass.
Mm.
Vilket jag tyckte var jättejobbigt. Men jag gick alltid runt i sport-BH. Jag kände aldrig det här behovet av BH.
Mm.
Men jag var sist med att använda stringtrosor.
Mm.
Det var liksom en grej när jag gick i grundskolan.
Mm.
Och jag minns att det var verkligen något jag ville ha. Men jag fick inte det.
Mm.
Så jag klippte ju sönder mina trosor.
Okay.
Till stringtrosor.
Ja.
Det var verkligen min lösning. Ja, att då fick jag liksom de här vanliga...
Mm-hmm.
Badstjärtbyxorna fick jag klippa till string. Och det vet jag gjorde mamma galen. Och en dag hittade jag minns det här så väl. Jag var på Fridhemsplan, jag var hemma hos en kompis som bor på landet.
Mm.
Och vi var inne på Lens vid Fridhemsplan där de bor. Och mitt bland hyllorna så ligger en 100-lapp.
Mm.
Och jag springer och ställer foten på den snabbt som fan och står still.
Mm.
Alltså den som har tappat den här ska inte se att den har tappat den. Så tänkte jag.
Mm.
Och sen tog jag upp den där 100-lappen och gick och köpte mina absolut första stringtrosor. Gissa vad det var på?
Hello Kitty.
Det var snobben.
Ja. Jag svär att jag tror att mina typ första också var, eller om det var typ min första typ BH, men den var så här, du vet, i tyg typ. Jag tror att det också var typ, det var snobben eller Hello Kitty, jag minns inte, men det var något sånt.
Alltså jag hade liksom på min muff
ja.
Så låg snobben på rygg på sitt hustak.
Ja.
Att man kan liksom också se skillnaden på trosor då och nu.
Mm.
Och de trosorna vill jag ju tvätta för hand och leva i liksom.
Mm.
Och det är så sorgligt bara det att så här, att man blir så på, vad heter det, man blir påverkad. Så påverkad av vad alla runt omkring en i ens klass har.
Mm.
Som också gör samma sak där som det här med sociala medier. Förstör så mycket för... Ja. För vissa har ju hårdare regler och blir då psykiskt... Alltså psykiskt påfrestade av att de inte får av sina föräldrar. Och då leder det också till den här frågan igen. Att är det föräldrarna som är så hårda? Eller är det barnet som bara egentligen borde förstå att allt det andra är fel? Och det kommer bli så svårt.
Mm. Alltså jag tror att det är nog alltid svårt kanske att få alltså att övertyga sitt barn. Men jag tror ändå någonstans att man, som sagt som vi pratade om innan, jag tror att man vinner på att vara ganska hård ändå som förälder. Alltså även om de inte förstår varför jag inte får, så är det ändå ingen anledning till att du ska få. Du får bara inte. När du väl, alltså det är ju klart att du ska förklara, men jag menar bara att så här, även om du förklarar så kommer det troligtvis inte gå in. För att man tänker ju ändå, man vet ju själv, man tänker ju ändå, ja men alla andra får ju ändå ju. Alltså
var det så du lät?
Ja, gud ja. Mm.
Jag tror att när Livia är mellan 10-14 då har vi kommit till en ny tidsperiod.
Ja, gud, ja.
Där man ska lufta Fifi istället. Så vi kommer inte behöva trosor.
Nej. Så kan
det kommer vara så. Eller så kommer det vara trådtrosor. Mm-hmm. Alltså så här, som de här som finns. Som bara är snören.
De säger ju att, att om man slutar använda trosor så ska man ju få mindre flytningar.
Då börjar vi från och med idag.
Mm. Det säger de ju till och med när... Alltså, fan var det? Jag tror det var någon kompis som sa det efter att, också efter att hon hade fött, så använde hon mycket binder ett tag, alltså en period efter sen liksom. Jag vet inte om det var inte när hon började få mens igen, men i den vevan liksom, men hon hade väldigt mycket flytningar och använde binder för att hon hade mycket flytningar. Och då sa de ju hos barnmorskan att du måste sluta använda binder. För att ju mer du använder binder, desto mer flytningar kommer du få. Så det bästa är att bara gå fri.
Vädra Fifi. Och på tal om att få mer eller mindre av någonting. Mm. Om man slutar göra något. Så har ju du gjort en ny upptäckt häromdagen.
Mm. Återigen till... det är ju en naturlig läsning.
Vässa öronen och välkommen till Lillis naturliga kurs.
Okej, och allt vi pratar om här har ju ingen medicinsk eller vetenskaplig bakgrund till sig. Så att huruvida...
Kommer inte från oss, men från en läkare online.
Exakt. Så huruvida man tror på det vi säger eller inte, det är helt upp till dig.
Men... Prova och gör som vi.
Exakt. Jag såg på TikTok, alltså det här är ju ändå en grej som man ändå, alltså typ har vetat om eller fattat. För man vet ju om att när man, alltså jag tror till och med att jag har hört det länge sedan, men jag har aldrig tänkt på det så. Men jag tror till och med att jag har hört det för länge sedan, att när du äter mycket morötter så blir du orange. Så att jag tror också att det kanske finns en gräns på det. Men man vet ju helt enkelt att det som finns i morötter, alltså beta-karoten, är någonting som gör dig orange. Och det är ju också det de ibland använder i så här sololjor och sådana saker som man lägger på kroppen för att helt enkelt bli brunare när man solar. Och att sola är kanske egentligen ingenting som vi ska promota här, men det är alltid trevligt.
Det
är nej, men det är alltid trevligt att ändå känna sig lite fräsch. Och då såg jag på TikTok då för någon dag sedan att om man äter en viss mängd morötter varje dag så kan du ändra ditt pigment. Ja. Om det liksom är pigmentet i sig som ändras eller hur det nu är, det vet jag inte exakt. Men du får ju då helt enkelt den här lite orangea tonen.
Så nu ska vi få den som morötter.
Ja. Men jag tror också att du ska få en bättre, alltså
inte en lättare för att fånga brännan när solen
ja,
väl kommer.
Ja, alltså jag vet inte exakt hur det var, men det har någonting med liksom att, alltså solen också, att så här, du får en kanske jämnare hudton. Alltså det finns ju mycket bra i morötter också liksom. Så att då tänkte vi då att nu vi nu då skulle testa på det här och börja käka lite morötter varje dag. Och sen så nu får vi se tills solen kommer fram. De sa ju att det skulle ta ungefär 2-3 veckor då innan man såg något typ av resultat. Så att, och du har ju redan påbörjat.
Det känns som att jag började för när jag blev gravid. Alltså, det var ju min största craving att äta morötter med hummus. Så jävla gott. Men efter det du sa till mig igår så tog jag mina första på riktiga inför den här provningen, prövningen. Mina tre stora morötter och tuggade i med dem. Så att jag behöver liksom sätta ett alarm så att jag får i mig tre morötter om dagen. Och vill man inte käka morot hel som den är så skär upp den i stavar, dela upp den under dagen. Det handlar ju inte om att du måste äta allt i ett svep. Men ett perfekt kvällssnacks när du blir sugen. Att slänga i sig morötter och på det då.
Jag tänker att
bränna.
Jag tänker att vi får väl vara testkaniner då, och så om några veckor så kan vi återkomma och så får vi se om det faktiskt funkar eller inte. Men jag tänker att det kan ju inte vara så farligt att börja käka massa morötter liksom.
Nej. Och har ni barn nu och vill influera dem till att inte sola solarium exempelvis, för att det är ju också väldigt populärt bland unga tjejer idag. Så kan ju ni inspirera dem med morötter. Det är både hälsosamt och kan ge en fin och jämn hudton.
Ja. Men, som förälder så tycker jag att du bör läsa på innan du ger dina barn för mycket morötter. Jag vet inte hur vidare det är liksom choking risk och allt vad det är.
Nej, men morötter är gott. Helst de ekologiska ska man köpa. Där ska man inte vara snål på kronan. Lägg hellre några till. Ekologiska är mycket mer saftiga.
Jag är så jävla varm. Jag är en jättefin tröja.
Tar man av sig. Fotbollströjfredag.
Det blev fotbollströja söndag.
En annan sak som också har varit väldigt omtalat just nu är ju händelsen som hände i Skärholmen här i veckan. Det är alltså en pappa i en gångtunnel på väg till badet med sin son på eftermiddagen som hamnar i tumult med ett par ungdomar i en gångtunnel där han försöker liksom fixa någon uppgörelse eller? Jag vet inte vad det är riktigt han...
Nej, jag vet inte. Han hade väl bara typ alltså sagt till dem eller så.
Stökiga ungdomar i en gångtunnel i alla fall.
Ja.
Och det här slutar i att pappan och de här ungdomarna hamnar i någon sorts konflikt, varpå pappans son då fortfarande står bredvid och resulterar i att den här pappan blir skjuten x antal gånger och ett skott bland annat träffar i huvudet, varpå han avlider senare på sjukhuset. Och det gör mig så upprörd. Alltså det gör mig upprörd för att det här kommer minimera att fler människor tar avstånd till att använda sitt civilkurage och hjälpa till när det faktiskt behövs. Det gör mig upprörd av att den här lilla pojken kommer att ha men för resten av livet. Och det som gör mig allra mest arg är att de här killarna fortfarande är på fri fot.
Ja, alltså det har ju varit en galen utveckling i alltså några år nu, och jag menar, jag tror att det till och med kom ut också någon artikel om, alltså nu har det ju också varit så här otroligt många kvinnor som har blivit mördade på kort tid. Så att ja, alltså man blir ju mörkrädd och man känner ju verkligen att man men ändå alltså kollar sig mer och mer över axeln när man är ute liksom, oavsett om det är dagtid eller kväll nu för tiden liksom. Så att det är ju läskigt som fan och sjukt att alltså det är ju sjukt att det som händer händer, men det är ju också galet att oskyldiga människor, alltså för att nu har det ändå varit en del som någonstans har hamnat i skottelden som egentligen inte skulle ha hamnat där. Det är ju synd oavsett liksom, men det blir ju en annan grej när liksom gängvåldet går utanför gängen. Alltså så här, nu har de liksom börjat ge sig på, det finns liksom ingen heder längre heller. De har börjat ge sig på familjemedlemmar. De skjuter om de ser någon som de tror är den personen. De skjuter någon som är civil som står i vägen för den de vill åt. Alltså det är så här, det finns liksom inget stopp.
Nej. Och i allt det här så, du och jag pratade om det här sist vi hängde, och jag tycker att det är så himla tråkigt om det ska göra att fler och fler tar avstånd för att faktiskt hjälpa till när det behövs. För är det någonting som behövs i vårt land, i alla länder tror jag, så är det just det här med civilkurage. Att det är alldeles för få människor som vågar vara hjältar, som vågar steppa in när det behövs. Men det har till och med fått mig som aldrig har tvekat. Alltså verkligen aldrig. Jag berättade ju för dig att en gång så var det världens misshandel nere på Plattan i Stockholm, och ingen gav sig in. De var liksom tre killar mot en som låg på backen, och de sparkade han i ansiktet och i magen, och du vet, och jag släpper allt och lägger mig över den här killen för att jag tänker att ligger jag över så kommer de inte slå han med, för då slår de ju mig med. Och på den tiden så var det så. De bad mig att flytta på mig liksom. Men jag vägrade, utan jag höll liksom händerna för hans huvud, och då slutade de och så stack de därifrån. Och i efterhand så kan jag ju tänka själv att modigt gjort ändå. För att det finns ju folk utan spärrar som inte hade brytt sig av att jag låg över. Men att jag alltid har varit liksom den som har vågat kliva in när ingen annan gör. Men nu när det har kommit så pass långt att det faktiskt springer runt ungdomar med vapen, ta med fan, överallt. Så blir jag rädd. Och inte för min egen del. För om jag ska våga tro på makten att vara kvinna mot män. Så tror jag aldrig, det är min uppfattning, att en man skulle avlossa ett skott mot en kvinna i ett sånt här ungdomsgäng.
Oj,
som kliver
in. Det, jag tror inte att det finns någon gräns där längre heller. Alltså det spelar ingen roll om det är en tjej eller en kille.
Det känner jag. Det är min fortfarande upplevelse av att så här, kvinnor blir mer muntligt. Att de liksom verbalt kallar oss för en och det andra och ber oss flytta på oss eller så. Sen om jag hade lagt mig över, då kanske de hade släpat av mig istället. Så. Att där har de inga så. Men det är min upplevelse att jag känner alla att de skulle dra av ett skott. Men det som skrämmer mig är att Pascal är precis likadan som mig. Alltså han kliver in om det är någonting som händer. Alltså han tvekar inte heller och det gör mig livrädd.
Mm.
För att nu blir jag nästan så här att jag flera gånger har sagt till honom att snälla, alltså bara backa. För att det finns ingen säkerhet idag.
Mm.
Och det är min skräck att han ska ge sig in i något som för honom känns självklart att ingen annan agerar på. Men att det resulterar i skottlossning och en sambo som aldrig mer finns i livet. Så att jag vill fortfarande att folk ska ha det här med sig. Att skrik heller, stå inte tyst, gör ingenting.
Mm.
Utan vi uppmanar ju på 112 att om du inte vågar ta dig fram när det är misshandel eller bråk eller skrik, vad som helst. Polisen är på väg eller skrik, ber dem att sluta. För det stressar ofta förövarna som utför de här sakerna. Så att min uppmaning är att absolut fortsätt vara försiktig. Men var inte den som backar helt. För vi behöver fortfarande att fler och fler går ihop sig. För att det i slutändan av dagen resulterar till att de inte vågar befinna sig på offentliga platser. Där folk kan börja filma eller ta fast dem eller sådana saker. Men just den här händelsen i Skärholmen gör mig arg för att det här är uppenbarligen killar som bor i området, som har stenkoll på vart det finns kameror, vart, alltså så. Att de har ju liksom kunnat haft en flyktväg där ingen har fångat dem.
Mm. Ja.
Och det är så här no justice för den här pappan.
Mm.
Familjen framförallt.
Mm. Ja, men alltså det var ju som den alltså flickan som blev ihjälskjuten. Ja,
gud alltså.
Och han hette hon Adriana.
Mm. Skräck.
Och jag menar det är också så här. Alltså jag menar du ser ju att det är ett barn. Så att, alltså jag tror absolut inte att det finns några gränser längre. Alltså för grejen är ju också, jag tror också varför det kanske har blivit mindre och mindre gränser är ju också kanske för att det just är yngre och yngre människor som faktiskt också begår de här brotten. Där man inte har lika mycket till konsekvenstänk. Man har inte idag lika mycket respekt för andra vuxna eller vad det nu kan vara. Och därför har man liksom inte det här stoppet. Utan om det är någon som är i vägen så skjuter vi dig också. För att jag tror inte att de har liksom någon... Alltså jag vet inte, det känns som att de inte ens riktigt fattar att den här personen faktiskt dör. Alltså den här personen lämnar livet. Alltså det känns inte som att det riktigt går in. Alltså för jag tror också att det har väldigt stor påverkan faktiskt. Att det också är väldigt mycket barn, speciellt unga pojkar, som också sitter och spelar de här jävla mördarspelen. Där du bara går runt och du liksom skjuter folk, du knivhuggar folk, det är liksom, alltså jag menar det är väldigt grafiska bilder i de här spelen på hur det ser, och jag tror att det skapar en bild av att man har inte, man tycker inte att det känns lika jobbigt, man tycker inte att det ser så läskigt ut, man har liksom inte samma filter idag som man kanske hade förr. Och jag tror också att det är därför brotten, ja men både att det begås av yngre och att de liksom inte har något konsekvenstänk av det hela. Och jag menar nu, alltså rättssystemet och så kommer ju såklart över tid ändras mer och mer. Men jag menar, det har ju också varit en undanflykt att så här, de är inte tillräckligt gamla för att ens bli dömda. Oavsett om du har skjutit någon eller om du har... Alltså det spelar liksom ingen roll.
Nej men samhället har ju misslyckats helt. Oavsett om vi sänker liksom straffskaran för att man ska få vara 16 så kommer det resultera i, som det redan idag tyvärr är, sanningen att 12-åringar springer runt med vapen och är utför handlingar för pengar.
Mm.
Och det är där hela samhället överlag har misslyckats.
Mm.
Vi har ingen aning om vad som hände i Skärholmen. Vi har ingen aning om vad som sades i tunneln.
Nej.
Men det rättfärdigar inte avslutet för hur det blev för den här pappan.
Mm.
Det som bara är skrämmande är just att, som du säger, folk har noll konsekvenstänk idag. Det är så normaliserat, det är så vi gör nu.
Mm.
här talas vi inte vid när det är bråk, utan nu skjuter vi ihjäl varandra.
Mm.
Av någon jävla anledning. Att det är så läskigt, och vi nämnde det för många poddavsnitt, att förr i tiden så var det liksom ett gäng på 15 som gick runt och delade på en pistol. Mm. Idag är det liksom ett gäng på 15 och alla har en varsin innanför byxlinjen eller något, eller gömd i närheten, att alla har pistoler runt omkring sig. Och det sjukaste av allt är att Temu, alltså den hemsidan där man kan handla varor för billiga priser, jag kan inte så mycket om det, jag ska inte säga för mycket, att på deras sida så finns det en kategori som är liksom de mest köpta sakerna, typ.
Mm.
Och däribland så är det alltså en pistol som ser så verklig ut, bara att den är i typ den är grå och sen är det neongröna kanter och sånt på, så man ser att det är en leksakspistol. Men jag har ju förstått vad de gör med dem. De köper hem dem för 98 kronor för att de är i plast, och sen spraymålar de dem svarta.
Mm.
För att de ska se verkliga ut. För att alltså, vem som helst hade ju blivit livrädd om det kom upp en pistol. För du kan ju inte avgöra på avstånd om det är en låtsaspistol eller inte. Och det är för mig sjukt.
Mm.
Att man... Jag bara säger så här till alla fucking föräldrar nu. Alltså, jag hade aldrig tillåtit min son att sitta och spela de här mördarspelen. Jag hade aldrig tillåtit min son idag att springa runt med en pistol. Även om det är ett gevär från... Alltså, nej. Och det är för att vi är i den tiden där vi är just nu.
Men jag tror inte heller... Alltså så här, ja, tv-spelen och så, dataspelen, alltså det är absolut. Men jag tror inte heller att så här, jag tror inte att det är någonting som föräldrarna är medvetna om. Det här är ju någonting som de gör... Alltså, när ingen ser. Eller tillsammans med sina andra vänner, liksom. Så att... alltså, det är klart att det är svårt som... Alltså just också när de hamnar i den åldern där de liksom, men de är ute mer med sina kompisar och så här, det blir ju väldigt svårt att veta vad det är de gör. Så att jag kan ju såklart förstå som förälder att, alltså, har du en pojke så är det nog jävligt, det är nog jävligt svårt att ens veta vad de liksom gör när de är ute och liksom leker eller... Bara nu och jag.
Mm. Men bara i den tid vi lever i just nu. Sen säger jag, givetvis, krig har funnits sedan år tillbaka. Och att vapen är aldrig liksom... Alltså jag säger vapenvila på plastleksaker, vapenvila i världen och vapenvila överlag. Det är liksom bort med allt sånt nu. Och sluta normalisera det här i... era småbarns liv, att få spela tv-spel eller få ha pistoler som är liksom...
Mm.
För det är inte... För mig är det inte okej. Inte längre.
Nej.
Jag blir arg.
Ja, faktiskt. Ja, nej, alltså... Ja, det är ett svårt ämne, men det är ju läskigt över hur det liksom... Hur det utvecklas, och jag tror också i och med att man ser det så mycket på nyheterna så blir man ju också mer, vad ska man säga, det överraskar ju inte än längre. Alltså man är ju väldigt mycket mer neutral till att det händer. Man är så här, ja, nu vad händer det igen? Alltså man lägger egentligen ingen större tanke i det längre, för att idag är det så normalt. Alltså det händer varje vecka som någon skjuts eller som en kvinna mördas. Så det är så här,
ja, det är värst i Europa just nu.
Ja, alltså det är helt sjukt faktiskt. Alltså jag minns när jag var i, vad fan var det, 2018, när jag åkte till Irak. Alltså jag minns att jag var ju så jävla nervös över att åka dit liksom. Alltså jag tänkte, så fort jag landar så kommer jag se män som är fullt beväpnade, det kommer vara militär överallt, det kommer liksom vara, ja. Men alltså jag såg ju någon under hela resan, men alltså det var inte mycket av liksom militär och sånt jag såg. Men det som var roligt var bara att när jag då åkte hem och liksom, eller när jag var där med den här familjen och så vidare, vi hälsade ju på lite olika människor, då sa de, för jag sa att mina föräldrar var väldigt nervösa över att jag skulle åka hit. För att det händer så mycket och det skjuts och alltså så här, och de var så här, men va? Här är jättelugnt. De bara, vi ser på TV hela tiden att det dör någon varje dag i Sverige. Så de bara, alltså om det är någonstans du ska vara rädd så är det där, inte här. Så att, och då, det kändes verkligen så jävla sjukt. Alltså när de också, alltså redan då, det här var liksom för flera år sedan, att de var så här, nej men alltså det skjuts så mycket i Sverige. Alltså det är det enda vi hör på nyheterna hela tiden.
Ja, och det är förmodligen den uppfattningen de flesta har om Sverige. Att vi just nu är liksom ett riskland.
Mm.
Många efter skjutningen under den här fotbollsmatchen när de här svenskarna rök med, så var ju väldigt många rädda för att ens berätta att de var svenskar.
Mm.
Och bara det i sig säger tillräckligt.
Mm.
Det jag varje dag påminner mig själv om är att så här, vi har sån tur att vi är födda i Sverige med allt vi har när det kommer till liksom läkarvård, utbildning, alltså tryggheten överlag.
Mm.
Men just nu för oss och våran verklighet, vi som bor i Sverige, som också ser och har sett hur det har eskalerat de senaste åren, gör att man själv också börjar överväga att faktiskt lämna och flytta till Spanien typ. För att det är inte säkert här idag. Sen att vi har det bra, ingen snack om saken. Men vem som helst ryker med idag, vart som helst, att det spelar ingen roll hur bra vi än har i Sverige. Att det är det som skrämmer oss som bor här idag.
Ja, det är
skyddsväst åt alla.
Ja, sjukt. Kanske det man ska införskaffa.
Samhället har failat deluxe.
Ja, sorgligt avslut. Men sånt i livet.
Från att det var sommar i Skåne till att samhället har misslyckats helt.
Ja, fy fan alltså.
Ja, nej, men som sagt, vi har ju också ett ansvar när vi har så pass mycket lyssnare att lyfta de här frågorna. Att också prata vid matbordet om saker och ting som många vill ju döva saker för att det känns jobbigt att prata om, medan vi någonstans tycker att det är viktigt att kommunicera och prata öppet om det för att man någonstans också ska men våga också berätta hur man själv känner hemma. Vad det gäller allt, till att ha stringtros och använda smink, om man vill ha skyddsväst i skolan eller så att ja, när vi har så många som lyssnar så måste vi i alla fall bidra med någonting för att ingens röst är för liten för att bli hörd. Kom ihåg det.
Så är det. Det var det.
Det var det. Sing song, leva på dig.